Kärlekens väg i prövningens stund är bön och fasta. Och det är ju en bra rubrik, nästan en predikan i sig. Min tanke är att kärlekens väg är evangeliet om Jesus. Och prövningens stund är de tillfällen när evangeliet prövas mot andra trosuppfattningar. Och bön och fasta är en väg att i prövningens stund urskilja vad som är det sanna evangeliet. Jag vill försöka säga någonting om hur evangeliet utsattes för prövning under den första tiden, men också hur evangeliet prövas idag. Och för detta så vill jag då ta med er tillbaka till församlingen i Korint. Det är ju nu ganska precis 6 månader sedan jag predikade senast, och då handlade det just om församlingen i Korint. I Korint är ju spänningen mellan rättrogna judar och kristna judar väldigt påtaglig. Det går till och med så långt så att det blir slagsmål. Rent handgripligt. Och även de omvända hedningarna har svårt att hitta rätt, att hitta hur det nya livet i Kristus ska skiljas ut ifrån det liv man tidigare levt. Korintierna är präglade av den grekiska kulturen med sin filosofi och vishetslära. Behovet av en väl utvecklad teologi och sunda riktlinjer för det kristna livet är stort. Och vi kan läsa i första Korinterbrevet, det första kapitlet, verserna 18-25, och förstå utav det hur det ligger till. Första Korinterbrevet 1:18-25. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: jag ska göra slut på de visas vishet, och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslut Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds vishet är Guds dårskap är visare än människorna, och Guds svaghet starkare än människorna. Ja, när Paulus kom till Korint så började han predika i synagogan för att övertyga judarna om att Jesus är Messias. Och det gick just så där, kan man säga. För när han möttes av invändningar och frågor så tröttnade han och vände sig i fortsättningen bara till hedningarna. Man kan ju förstå att det blev oro bland de kristna judarna. och flera var beredda att återgå till judendomen. Det blir istället Apollos som får ta på sig uppgiften att bevisa att Jesus är Messias. Det står ju om Apollos i Apostlagärningarna 18:27-28. När han sedan ville fara över till Akaja uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna där att de skulle ta väl emot honom. I Akaja blev han genom Guds nåd till stor hjälp för de troende, ty han vederlade judarna energiskt och med stöd av skrifterna bevisade han inför allt folket att Jesus är Messias. Apollos är ju en välutbildad teolog och skicklig pedagog. Genom grundliga bibelstudier leder han sina åhörare till övertygelse. Och hur såna här bibelstudier kunde vara upplagda, det ser vi av Hebreerbrevet, som i sin helhet är en studie av skrifterna för att bevisa att Jesus är Messias. Och det här gör att jag tror att det är Apollos som har skrivit Hebreerbrevet. Även Martin Luther var övertygad om att det var Apollos som låg bakom Hebreerbrevet. Andra jämförelser mellan mig och Martin Luther kan ni lämna därhän. Gamla testamentets texter som talar om Guds son tillämpas i Hebreerbrevet på Jesus för att visa att han är den utlovade Messias. Och på punkt efter punkt jämförs det gamla förbundet genom Mose med det nya förbundet genom Jesus. Den gamla prästtjänsten jämförs med Jesus. Och medan de gamla prästerna måste bytas ut eftersom de dog, så är Jesus en överste präst för evig tid på samma sätt som Melkisedek. De gamla syndoffren måste upprepas varje år, men Jesu försoningsoffer gäller en gång för alla. Den gamla tempeltjänsten var bara en skuggbild av den himmelska. Och Jesus har genom sin kropp öppnat vägen in i den verkliga tempeltjänsten i himlen. Allt i det nya förbundet är bättre än i det gamla. Och centralt i Hebreerbrevet så finns ett citat från profeten Jeremia. Det är Jeremia 31:31-33. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och Juda. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. Det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Lagen är inte längre huggen i sten. Ett yttre regelverk. I det nya förbundet är lagen skriven i hjärtat. Medan Apollos formulerar den kristna teologin i förhållande till judendomen, så markerar Paulus gränsen mot hedendom, avgudadyrkan, filosofi och vishetslära. Den kristna tron, kärlekens väg, är smal. I ena diket har vi judendomens lagiskhet och i det andra diket hedendomens brist på lag och normer. Människan är fri. Allt är tillåtet. Och Paulus svarar i 1 Korinthierbrevet 6:12. Ja, allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Och i 10:23. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Kärlekens väg är inte den egna frihetens väg. Inte lycka enbart för egen del. Kärlekens väg är att ta ansvar både för sig själv och för andra. Och Paulus skriver i 2 Korinthierbrevet 5:17. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och i 1 Korinthierbrevet 10:24. Sök inte ert eget bästa, utan också andras. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse och lever inte längre enbart för sin egen skull. Det nya livet i Kristus får konsekvenser. Inte bara i lovsång och tillbedjan till Gud, utan också i medmänsklig omtanke och omsorg. En viktig fråga för församlingen i Korint är om det är tillåtet att äta kött som offrats åt avgudar. Det är ju så att det mesta av det kött som säljs på torget kommer från offer i avgudatemplen. Och Paulus svarar i 1 Korinthierbrevet 10:25. Allt som säljs i köttstånden kan ni äta utan att undersöka det för ert samvetes skull. Men Paulus är ju också medveten om att det finns syskon i församlingen som förknippar köttet med avgudadyrkan. Och därför oroas i sitt samvete. Det är inte köttet i sig som är farligt, utan rädslan för att bli en del i avgudadyrkan och man äter av det. Det är det som är faran. Vi har ju också i vår tid seder och bruk som har sitt ursprung i hedendom, men som vi inte längre förknippar med avgudadyrkan. Dansen kring midsommarstången kan vara ett exempel. Ett annat kan vara de vindspel som man kan se i många trädgårdar. Bambustavar som när de rörs av vinden ger ett behagligt och rofyllt klonkande. Vindspelen är ursprungligen en hyllning till vindens gud Eol. Men det är en koppling som vi inte behöver göra idag. Vi kan jämföra det här med den oro som många känner inför de tekniker som förknippas med österländsk religion. Är till exempel yoga farligt därför att det har sitt ursprung i en främmande religion? Om 2 veckor så kommer Gertrud Storsjö till Bergskyrkan för en temahelg. Och för knappt ett år sedan så var hon här hos oss och undervisade om den koppling som yoga och mindfulness har till hinduism och buddhism. Undervisningen är viktig, men den kan också lätt skapa en överdriven oro och rädsla. Anton gav oss ett bra redskap för att motverka och hantera rädslan. Han läste bibelord om Jesus seger och avslutade med att säga: "Var inte rädda." Och vi fick svara: "Kristus har segrat." Rädslan är ingen bra drivkraft. Rädslan kan få oss att handla oöverlagt. Rädslan får oss att bygga murar och stänga dörrar. Evangeliet erbjuder oss en annan väg, kärlekens väg. Vi läser i första Johannes brev 4 och 18. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. I mötet med det främmande utsätts den kristna tron för prövning. Och genom invandring så kommer vi i nära kontakt med människor som har en annan tro. Och det väcker frågor, oro och i många fall rädsla. Den naturliga reaktionen kan vara att försöka stänga ute det som är främmande, det som upplevs som hotande. Vi stänger gränser och bygger murar. Bibeln talar en hel del om murar som skydd. Jerusalems murar skyddar Guds utvalda. På samma sätt behöver evangeliet skyddas av en tydlig gräns mot onda makters inflytande. Men muren måste ju också ha en port, så att den som vill kan komma in och det som är inne kan komma ut. Jesus är den porten. Vi läser i Johannes 14 och 6. Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Och i Johannes 10 och 9: "Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete." Det är genom porten Jesus man går in för att bli räddad. Det är genom porten Jesus man går ut för att kalla andra till räddning genom Jesus. Uppe på muren behövs det väktare. Jesaja skriver i Jesaja 62 och 6: "På dina murar, Jerusalem, ställer jag väktare. De ska aldrig tystna, varken dag eller natt. Ni som ropar till Herren, ger ingen ro. Väktarna på muren är bönemänniskorna. Och vi behöver alla vara vaksamma i bön. Bön förknippas ju ofta med fasta. Att fasta är att avstå från något. Och som regel tänker vi väl kanske på mat. Och fasta i den formen kan vara nyttig på många sätt. Men den får ju aldrig bli en uppvisningsgren. Någonting som vi gör för att visa upp för människorna hur gudfruktiga vi är. Jesaja säger i Jesaja 58:59. Är det en sådan fasta jag vill se? En dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska. Kallar du det fasta, en dag som behagar Herren? Nej, detta är en fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset fram för dig och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. En rätt fasta är inte bara att avstå för egen del. En rätt fasta är att dela med sig till andra. Dela ditt bröd. Dela husrum. Dela dina kläder. Dela med dig av ditt välstånd. Kärlekens väg är inte bara ord. Den är framförallt handling, goda gärningar. I förra söndagens episteltext från andra Korinthierbrevet 5 så började den med orden Kristi kärlek lämnar mig inget val. Och i 1917 års översättning så hette det ty Kristi kärlek tvingar oss. Och folkbibeln uttrycker samma mening med orden ty Kristi kärlek driver oss. Och Lennart som ledde gudstjänsten tyckte att det var den bästa formuleringen. Kristi kärlek driver oss, driver mig. Och jag kände också att ja, så är det. Kristi kärlek är ett bra drivmedel. Rädsla däremot är ett dåligt drivmedel. Har vi rädsla i tankarna är det stor risk att vi får motorstopp. Blir stillastående, handlingsförlamade, paralyserade. Därför måste vi fylla våra tankar med Kristi kärlek så att vi kan fortsätta framåt på kärlekens väg. Tankarna fyller vi på under bön och fasta. Amen.